Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Hej alla divinos!
Hallå alla divinos!
Välkomna till en ny säsong!
Ja!
Säsong 3! Vi har saknat er allihop.
Ja, hoppas det är bra med er och ni har haft en fin sommar allihopa.
Precis, vi har haft en hektisk men rolig sommar i alla fall. Eller hur Maria?
Ja, jag har haft en ganska så soft sommar. Jag är väldigt nöjd faktiskt.
Gud vad härligt. Men nu kör vi igång,
ja.
Eller snart är det höst. Men vi kör igång i alla fall och idag har vi en super special guest. Välkommen Lisa Minör.
Välkommen till Divina Surre.
Jag är så glad att ha dig här Lisa. Jag presenterar dig som fytolog, sexualupplysare och utbildad holistisk reproduktiv hälsocoach.
You nailed it.
Det gick lite hackigt men jag klarar det ändå. Välkommen Disa.
Tack, det känns jättefint.
Men vi blev intresserade för att det är nämligen så att vi har ju pratat lite om, vi pratar väldigt mycket om kvinnan i podden, det vet ni, och vi hade ju Nomi Runa här som pratade om det divina feminina. Vi har pratat om mens med Leila. Och nu ska vi prata om fertilitetsförståelse med dig. Mm-hmm. Och om cykler och massa göttigt.
Det känns så spännande.
Kan inte du börja med att berätta vad en fytolog är?
Ja, jag fick faktiskt det namnet. Jag tror faktiskt att det var Jenny, min lärare Wolverine, då, som myntade först. Men även några ungdomar på en skola där jag jobbade, de började kalla mig för fytologen. Och då var det så där, tyckte de att det var lite skämmigt. Men jag bara, nej men det är ett skitbra namn. Jag ska börja använda mig av det. Så jag började spela in YouTube-videos som fytologen och ja. Men du vet så här, olog, någon som är specialist på någonting och fittor.
Det är helt underbart.
Ja, verkligen.
Fittspecialisten typ.
Ja. Men jag tänker just om vi ska prata om fittor så tycker jag att det är intressant. För mig, det var inte jättelänge sedan jag blev bekväm med att använda ordet fitta. För ja, vi är ungefär samma generation liksom. Och det är ju kanske ett ord som man har börjat ta över liksom. Ta tillbaka.
Reclaim it.
Ja. Och jag tycker det är coolt att ni gör det i den här typen av liksom rum. För att ja, säger man det en gång så normaliserades det. Och nu tycker inte jag att det är jobbigt alls. Men första gångerna kan det ju vara lite. Vad tänker du Maria?
Ja, jag har faktiskt inte ens tänkt på det. På att, jo men det har väl varit som ett skällsord. Fast jag har mer tänkt att folk har haft fel när de använt det så. Alltså det ordet på det sättet. Att det har varit så här. Det har inte varit så negativt laddat annars för mig faktiskt. Men det beror på hur det används. Om man använder det alltså så som ett skällsord, då tycker jag att det, då blir jag förbannad liksom. Men annars diggar jag ordet liksom.
Ja, jag tänker också på det. För
ordet fittstim är bra.
Eller hur? Och det betyder ju så här våtmark.
Precis. Liksom. Det är väldigt beskrivande.
Ja.
det är sant. Men Disa, vi tänkte så här med den här intervjun, eftersom det är så mycket som du arbetar med, olika ämnen och du kan så mycket. Mm. Så tänkte vi så här, om vi börjar med fertilitetsförståelse eller fertilitet och kroppen och fittan, allt lite ur en kronologisk ordning. Mm. Alltså att vi börjar om hur, när vi börjar bli medvetna som barn och hur tonåren och sen uppåt liksom. Mm. Tycker du att det funkar bra?
Det låter jättebra.
För då tänker jag att då kan man fylla på med lite ämnen och, mm. och sånt där. Men om vi börjar med liksom, hur tänker du kring, hur skulle du vilja, för vi vet ju att flickor eller alla som har livmoder ofta har, när man börjar att ha en ganska dålig relation till sin fitta mm. redan som barn. Mm. Hur skulle du se att det skulle vara i en perfekt värld? Liksom?
Ja, men det var lite det vi pratade om tidigare. Att för det första att namnge det kvinnliga reproduktiva organet och det kvinnliga könsorganet. Att det är ganska nyligen som vi har börjat använda snippa. Alltså absolut. Att det blir någon sorts motsvarighet till snopp i och för sig. Jag använder yoni och fitta och vulva och vagina och underliv och allt möjligt. Mm. Liksom. Så det tror jag är viktigt. Och sen också att låta unga, liksom låta tjejer vara lika nyfikna som killar är. Jag har en systerson, han pillar ju på sin snopp hela tiden. Mm. Alltså hela tiden. Mm. Och det tycker jag också att man, så att det inte blir tabubelagt liksom. Att tjejer också får det här pilla liksom, mm. utforska. Mm. Det är alltid så här, vilken årskull jag än har i sexualupplysning. Det är alltid den hemläxan de får gå hem och utforska.
Wow!
Använd en spegel, använd dina fingrar och bara... Känn.
Ja, men det är det. Och det är nog första gången de har hört det. Jag kan inte tänka säkert. Mig att det är att man har fått det. Eller i och för sig, nu vet inte jag. Jag är ändå rätt gammal. Men, men det känns... Vad får du för reaktioner då? I skolorna?
Nej, men de är väl inte så jättebekväma med det. Men jag tror att... Jag är där för att så ett frö. Mm. Jag är där för att ge dem ett annat perspektiv. En annan bild av vad våra... könsorgan är, vad våra reproduktiva organ är, vad våra kroppar är. Och att det är deras rättighet att vara sexuella varelser.
Det är den alltså. Mm. Wow. Mm. Så viktigt.
Ja, att inte så här tabuisera, tänker jag. Handlar inte väldigt mycket om så här tabu och skam och att man känner sig så här smutsig, mm. liksom.
Ja, visst.
Ja, för någonstans så måste ju själva disconnection redan börja där. Mm-hmm. Alltså att den här... Ja, för det man inte namnger, det finns inte. Mm-hmm. Och det man inte liksom utforskar, det lär man inte känna.
Nej.
Så det är allt det där, det känns som att det hänger ihop.
Mm, mm.
Så om du fick drömscenariot, när skulle du vilja börja med sexualupplysning eller för föräldrar? Hur ska man prata med sina barn? Vad tänker du?
Ja, jag skulle vilja skriva en bok. Sexkunskapsboken.
Ja!
Så att jag kan guida föräldrar hur man kan prata om det här med sina ungdomar. Men den kommer så småningom. Men jag tror bara att det handlar om att våga. Och det handlar jättemycket om vad har du för relation själv till din sexualitet. Och där tror jag att många föräldrar och vuxna blir utmanande. Har du en problematisk relation eller ingen relation. Eller alltså, då är det svårt. Men att komma över den tröskeln kanske. Och att våga. Och att sådär... Ja, men att lite bryta tabun och bara sådär ta för sig av det space. Jag förstår att det är svårt. Men därför tänker jag också just att duktiga sexualupplysare ska komma ut i skolorna och jobba. Mm. Och lärarna och alla sådana här stödpersoner och sånt som finns på skolan ska ha bättre utbildning att kunna snacka om sådana här grejer. Mm. Att det ska vara upp överallt.
Ja, och det avdramatiseras kanske också.
Ja,
och på för så det är väldigt stort och hemligt. Och mm, det vet man ju själv när man var yngre och ska prata sexual. Det var verkligen såhär, gud, värsta grejen liksom. Mm. Men det normaliseras ju också när det finns en pågående konversation på något sätt. Men... Gud vad intressant, jag vill läsa den här boken. Jag behöver den boken, jag är förälder.
Jag förstår det.
Ja, eller hur?
Verkligen. Absolut. Men om vi kommer upp till tonåren då händer det ju sjukt mycket grejer. Mm. Hormoner och man vet inte vem man är. Vad händer i kroppen?
Jag menar, precis, jag vill backa band lite för att just om det här tidiga åren, alltså... Den här initiationsritualen jag hade förra veckan, då var det tjejer 20-25 års åldern. Och många av dem visste ju att de skulle ha mens, men vissa var också lite att den bara kom. Och att de inte visste vad de skulle göra. Och det tycker jag är helt otroligt, att hälften av jordens befolkning är kvinnor. Och de var ändå lite så här, oj, här får jag mens. Och de flesta hade en mamma att prata med. Men jag har också utbildat folk i sexan som är så att de vet inte vem de ska prata med. Hur de ska hitta mensskydd. Vem ska köpa dem. Hur säger man till sina föräldrar att man har fått mens.
Mm,
det kanske är familjer där det är tabubelagt. Och sådär. Så det finns så mycket att börja med redan. Som jag sa, jag skulle gärna börja ifrån ettan redan. Mm. Förskolan och prata om mens. Prata om alla de här grejerna. Liksom. Prata om sperma. Prata om alla de här vätskorna. Ibland så är det som att jag bara, jag är typ så här vätskenörd. Så här sperma och sekret och mens. Och allt vad som kommer ur oss. Och sen det där, typ början på tonåren är ju verkligen så här menarken. Alltså när man får sin första mens som kvinna och när man kommer in i puberteten då som kille och får sin första utlösning, alltså som det är spermier i och sådär. Så ja, men det är verkligen så här tumultartad tid full av hormonella cocktail som bara susar runt i kroppen, och det vet vi ju själva hur det var.
Gud ja.
Mm.
Ja, jag var så nyfiken inför det här på att vi skulle berätta om vår första mensupplevelse.
Ja!
Vi kan bara nämna någonting kort.
Ja, börjar du?
Ja, jag simmade i en CD-butik i Eskilstuna när jag var hälsade på min gudmor.
Wow!
Jag hade typ blod längs med hela benen och så här. Ja, men jag fick en ganska traumatisk. Man ska slänga sig in i det här livet full on tydligen. Det var speciellt.
Men vad väntade du på mensen då?
Nej, inte riktigt. Jag var 12 eller 11 och ett halvt. Ja. Sådär. Jag var lite sådär, nah, whatever, I don't know. Antagligen, jag kommer inte ihåg. Men jag kommer ihåg att det var en stor grej när det väl hände. Liksom.
Men det låter ju väldigt dramatiskt. Ja, alltså, om man har blod längs benen så blir man ju, tror man ju att man är skadad.
Ja, ja, jag låg ner på golvet där i någon CD-butik. Och,
nej,
så jag tror att det var en första initiation till mitt prästinneskap.
Ja, exakt. Ja. Väldigt så här bang.
Dramatiskt. Ja,
det var verkligen så här, du skulle ta någon liten så här, flytning som nej, kommer. Nej. Ja, men det var en bra historia. Jag känner att min historia blir väldigt tråkig i jämförelse med dig. Jag fick min första mens när jag var 12 också. Och det var så odramatiskt. Jag var på toaletten och bara, gud, jag blöder.
Mm.
Och gick ut till min mamma som var hemma och bara, mamma, kom in på toaletten. Jag tror jag har fått min mens. Och så visade jag. Och hon var absolut. Hon var helt cool lugn. Och bara, men vänta, ska jag bara hämta lite bindor? Okej, så här. Så pratade vi lite om det. Inte liksom. Jag tänker att jag pratar mycket mer med min dotter om det. Men hon var inte alls skammande på något sätt. Utan jag kände mig trygg.
Mm.
Så det var. Och sen så bara. Ja, så jag har inte något mer. Det var ganska odramatiskt. Du då, Maria?
Nej, faktiskt nästan typ samma. Jag gick på toa och sen så var mamma och jag bara, just det är den här mensen typ. Och hon bara, åh gud, nu har det blivit kvinna typ. Eller så här, ja, hon blev ändå glad, eller det var väl så här melankolisk känsla typ. Och så hon bara ring och berätta för din pappa. Så ringde jag och berättade för honom och så här. Jag skulle typ ringa folk. Det var så konstigt att berätta för folk. Och alla bara, åh gud vad bra, nu har du en fungerande kropp. Och min pappa var mer så här. Ja, men gud, nu måste du tänka på så här, när du träffar en kille någonsin så måste du använda preventiv, eller så här, skydda dig för du kan bli gravid. Jag bara, typ den detaljen hade jag nog missat liksom. Men det är väl kanske inte så vanligt att man säger så till så unga liksom, men han var så här, men om du blir våldtagen eller vad som helst, alltså nu kan du bli på smällen typ. Och det är väl det därför de tänker att du är en kvinna så här. Jag bara, okej.
Det sitter ihop, alltså det är ändå så här real talk. Mm. På något sätt, alltså, såhär, vi kanske vill typ såhär, vara snälla mot barnen, flickorna, så bara, vi ska inte vara, det ska inte, men alltså det är ju realiteten.
Mm.
Och om man inte ser det sambandet, det är också ju såhär disconnection, att man inte förstår att det finns ett direkt samband med mensen och eventuell graviditet.
Precis, det är då man kan bli liksom gravid och allt möjligt, alltså det blir ju som att såhär, då får man ju det här kvinnostatusvärdet typ i vissa kulturer, alltså gifter man ju bort kvinnor precis då eller så här, för att det då det liksom det blir en annan, man får en annan liksom kropp.
Ja, precis. Jag väntar på den dagen då fertilitetsförståelsen har kommit så pass långt och är så pass utspridd att då är föräldrarna så här, grattis, nu hade du din första ägglossning för ungefär 2 veckor sedan.
Ja, så det är inte bara så här blod i krosan.
Nej, utan det är alltid det som händer. Får du en menstruation så har du alltid haft en ägglossning 2 veckor tidigare.
Ja, liksom. Prata om cykeln också.
Mm.
Ja, men det skulle ju vara superfint. Precis. Att prata om. Liksom, hur... Det ska väl vara med i boken.
Precis, ja, bra. Det är det boken ska handla om. Ska
jag blir så stort. Taggad, jag vill läsa
får
den boken.
Får du din mens, då har du haft ägglossning för 2 veckor sedan, ungefär.
Men alltså, det känns ju som att vuxna kvinnor skulle behöva höra det också.
Ja,
alltså,
oja.
Det är inte som att det bara är liksom...
Det finns ingen information där ute.
Nej, det är så... Och på det sättet så förstår man hur skevt och hur underminerade kvinnor är i samhället. Liksom. Att vi har ju inte... Skulle män ha mens så skulle det ju vara värsta grejen. Liksom.
Och om män skulle ha endometrios så hade forskningen nog kommit längre.
Absolut. Absolut. Så är det ju, är det ju med alla kvinnosjukdomar. Och så det är faktiskt tragiskt. Men just med, det finns ju en cool maktgrej med att ju mer vi lär oss desto mer kan vi liksom använda oss av kraften och inte liksom hålla tillbaka.
Ja, fertilitetsförståelse, it's all about empowerment. Det handlar bara om det.
Kan inte du berätta mer om det?
Vi ska inte komma bort från, vi är runt med narken nu i alla fall.
Vi är runt med narken. Men vi kör, vi kanske håller oss kvar lite vid tonåren. Vad tänker du, liksom, den här åldern så blir man ju sexuellt, eller man kanske inte blir, men att bli sexuellt aktiv i alla fall någonting realistiskt. Och man kanske blir nyfiken beroende på hur man är lagd såklart.
Ja.
Men i den liksom, process, eller den, under den perioden i sitt liv, vad bör man veta?
Ja, alltså jag hade önskat att alla hade kunnat få en liten minikurs i fertilitetsförståelse. Mm. Att jag hade gärna vetat att jag hade gärna haft någon som berättade för mig att jag bara var fertil ungefär en vecka per cykel när jag har fertilsekret. Att min ägglossning bara sker mellan 12 och 24 timmar. Och att det är den enda tiden egentligen i min cykel jag kan bli gravid i, när jag har fertilsekret och när jag har ägglossning. Då hade mitt liv sett ganska annorlunda ut, tror jag. Men jag gick liksom på hela den här grejen med att ta p-piller och svullnade upp som en fet ballong och mådde skitdåligt, hade självmordstankar och hade humörsvängningar och allt vad det nu var. Och sprang in och ut ur den där typ barnmorskans kontor på ungdomsmottagningen och bara fick nya piller och implantat och det ena och det andra. Och jag tror att det är många kvinnor, unga tjejer som är i det idag, liksom, för att vi vill ha sex. Det är asnice och alla borde kunna ha sex. Men som kvinna så behöver vi, alltså vi har väldigt mycket investerat i att skydda oss, för att annars blir vi gravida. Jämfört med män, de har inte lika mycket att investera, för att de, alltså idag så är det som att fäder tar mer ansvar, men det har varit lite som att du kan ju ditcha ändå. Men är du kvinna, då står du där och så är du gravid. Och så antingen måste du göra abort eller så ska du ha ett barn. Och så jag förstår, det är så här mycket investerat i liksom kvinnlig fertilitet. Och det är därför det är en så stor grej. Det är därför det är en så här biljon kassako hos liksom läkemedelsbolagen och så vidare. För att vi vill kunna sex. Och det är det som är hela min approach. Är så här, lär dig fertilitetsförståelse, för ditt sexliv kommer bli mycket bättre. Och du behöver liksom inte... Du har kontrollen, du har makten. Liksom. Du vet när du är fertil och inte. Du vet
vilken power trip.
Det är helt...
Att känna sin kropp och veta så här, wow, jag vet vad som händer med mig nu. Från att ha gått med så här, vad är det jag har egentligen? Är det en fitta jag har? Nej, men du vet, från liksom... Eller inte ens förstå psyken. Det känns som att det är inte ens en självklarhet. Men gud vad intressant. Kan inte du berätta om... Jag tänker på... Jag känner igen mig så mycket med det du berättar om p-piller. Jag vet inte om du har samma, Maria. Det här med att jag bara... Jag kände intuitivt när jag var... Jag åt p-piller kanske 1 eller 2 år bara. Det är faktiskt bara jämfört med andra. Men jag mådde också skitdåligt. Jag kände ett motstånd varje gång jag skulle svälja tabletten. Alltså varje gång, jag bara såg den här tabletten och bara, jag måste ta den. Och jag har inga problem med att svälja tabletter överhuvudtaget. Alltså det var bara dem. Det var som att kroppen kände på sig att det inte var något bra att stoppa i sig. Så jag och mådde illa och sexlust försvinner ju också. Så jag var inte alls, jag bara kände att det där funkar inte för mig. Så jag åt inte p-piller speciellt länge. Men om jag inte hade haft de symptom, då hade jag nog fortsatt. För att det var ju det, är det som serveras. Alltså det,
ja,
som
säger, vad har du för valmöjligheter?
Nej, men barnmorska, vad heter det?
Barnmorska.
Ja, de uppmuntrar ju till det. Mm. När jag kom till ungdomsmottagningen, då var det ju, det var ingen snack om saken. För mig, ja, de frågade inte vad som passade bäst. Eller då frågade ju om man har haft blodproppar i familjen och sådana där saker. Standardfrågor.
Nej, men det vet kanske folk.
Jo, men liksom ändå, det är ganska få kontrollfrågor för någonting som är rätt stort.
Ja, jag vet.
Och sen så det receptet var ju no-brainer liksom. Mm. Så där, redan där har vi, men det betyder alltså att barnmorskor och svenska läkarkåren och världen, den västerländska medicinska världen, inte har fertilitetsförståelse enligt din utbildning och kunskap. Vad är det som skiljer
inte
mest
än då? Jag är helt på tåget med att så här, supertaggad på att kliva in och utbilda och
integrera.
Ja, integrera och samarbeta för att barnmorskor och liksom, vi vill ju samma sak. Vi vill ju de är jättespecialiserade också på kvinnokroppen. Så jag ser en jätteljus och spännande framtid där vi kan samarbeta. Och det finns redan samarbeten i bland annat Tyskland, vet jag, att de samarbetar mera med de som jobbar med fertilitetsförståelse. Och du kan komma, du kan gå till en barnmorska och få lära dig en fertilitetsmetod. En sån som vi jobbar med, symptothermal, att man använder både kroppstemperatur och så här, symptom som cervixsekret och kroppstemperatur och cervixposition. Och det kan låta så lite flummigt, men alla kvinnor jag har lärt det är så här: this is just also a no-brainer. Det här är bara så klockrent, det här är bara så enkelt. Hur kommer det sig att ingen har lärt mig det här?
Ja, gud. Man blir nästan, när man upptäcker den typen av saker, då blir man nästan sur.
Alltså man blir fettlack.
Exakt! För det är någon som har vetat om det här och du bara inte haft tillgång till det.
Ja,
och som du sa, hur mycket har man investerat?
Mm-hmm.
Alltså i alla år. Mm-hmm. Hur mycket kanske man har hållit tillbaka eller låtit bli eller mått dåligt eller för att man inte har vetat om det.
Men det känns ju som att det är mer och mer är, alltså det är fler och fler som förstår att det är liksom att p-piller är dåligt eller att det är liksom att det rubbar ens balans och att det är hormoner och som liksom inte gynnar kroppen och sådär. Det känns som att den kunskapen har spridit sig mer och mer.
Ja, det är en stor våg just nu som jag verkligen hoppas att skolmedicinen också plockar upp. Och liksom att kvinnor som inte vill ha p-piller, de kan bli remitterade till oss som verkligen är duktiga på. Jag har pluggat nu 6 år liksom. Jag kan min grej. Alltså, jag kan jobba med kvinnor, kvinnors cykler, kvinnohälsa, och det finns många fördelar med att kartlägga sina cykler, så vi jobbar liksom med att kartlägga cykeln, man skriver upp så här, när man har mens, hur mycket man blöder, hur många dagar liksom, med röda fina små stämplar, och sen när man inte har något sekret så är det grönt, och de dagarna man har fertil sekret eller sekret, då är det lila eller ljuslila stämplar, och så ser man liksom vilka fertila dagar du har och vilka dagar som inte är fertila, och det är ganska basic att förstå det här på något sätt.
Ja.
Så ja, jag hoppas verkligen att det får.
Men hur får man testa den här färgen, sa du? Alltså hur sekretet, alltså hur, vad behöver man?
Vi använder oss bara utav att iaktta sensation i vulvan när du torkar dig. Så justismetoden som jag jobbar med, och jag går på Justice College eller Justice International, den metoden har liksom kommit fram utifrån, alltså från början var det kanske bara Billings och Creighton, och sen är det här någonting sekulärt, det alltså har inte någon så här religiös rot i sig, utan det här är så här för alla, det spelar ingen roll om du är katolik eller muslim, du kan liksom använda den här metoden, och det är en standardiserad metod som är så där, hittar du den här sortens sekret, då är det, kallas den typ 10K till exempel. 10K, det är väl, då kan man stretcha det väldigt mycket och det är genomskinligt till exempel. Så jag brukar alltid prata med kvinnor. Jag bara, är någon här inne i rummet som har liksom, när de har gått på toa och torkat sig, att de nästan har så här slagit i handen i bak på toaletten. Och flera bara, ja men gud, det har ju hänt, just det. Jag sa, då är det toppfertil. Liksom. Ja, det är det där äggvitaktiga, genomskinliga, liksom verkligen lubrikativa, glidiga sekretet som man letar efter. Men så finns det andra nyanser utav det också, när det är vitt och lite så här stickigt. Och, men allt det där lär man sig att tolka. Och sen är det verkligen sådär, varje gång du går på toaletten, typ, så fort du drar ner brallorna, då kollar du. Du har liksom en per timme liksom färsk. Ja, men du har koll på var du är i din cykel och vart du är rent fertilt.
Så det betyder också att man inte...
Det är så himla coolt.
Du behöver inga så här verktyg.
Det är bara vanligt så.
Nej, du behöver typ toapapper. Och det har ju inte alla över hela jorden. Men då får man hitta... Jag har varit ute i skogen mycket. Jag gillar att vara i vildmarken. Så då har jag prövat att använda löv. Och det går också bra. Mm. Så jag menar, det, allt går att lösa liksom. Men nej, sen kan du bara rita dina egna kartor och använda de här färgerna. Det är ett system. Men det handlar egentligen bara om att du ska lära känna din egen kropp. Du ska lära känna dina egna cykler. Och jag är där och coachar dig på vägen. Mm. Och det är inte svårt. Alltså... Det bara...
Nej, det här är jättespännande. Men jag tänker om vi kliver in lite i den fertila åldern nu när vi pratar om cykeln och fertilitet. Om vi nu, jag tror alla som lyssnar, vi förstår att liksom stoppa i sig hormoner okritiskt. Mm. Att ens, utan att liksom ta ett medvetet val kring det, utan att förstå risker och vad det påverkar och sådär. Det vet vi att, det förstår vi att det inte är bra varken för miljön eller för oss själva. Men vi kanske inte ser att det finns många alternativ. Du pratade om att, du nämnde tidigare att om du bara hade vetat att du var fertil vissa dagar så skulle livet vara annorlunda. Mm. Vad skulle du föreslå då som skydd? Är det avhållsamhet? Alltså förlåt min ignorans. Men
nej, men det är jättebra, jättebra frågor. Mm. Så... I de här fertility awareness-metoderna så är det antingen att man har avhållsamhet, men det betyder ju bara att du inte kan ha omslutande samlag. Mm. Alltså det betyder ju bara att du inte kan ha kuken i fittan, om vi ska vara så här straightforward. Så då kan du ha vilket sorts alternativ sex du vill. Mm. Du kan bara så här, man kan göra vad man vill, så länge inte... liksom penisen nuddar vaginala mynningen liksom. För att vi har fertilsekret allt ifrån 2 till 7 dagar liksom innan vi får vår ägglossning. Mm. Det är hela uppbyggnadsfasen. Och spermier kan överleva i upp till 6 dagar i kvinnans kropp.
Just det.
Så det här är hela den här algoritmen som Natural Cycles och alla de här Kindara och de här fertilitetsapparna håller på med. Och det är samma sak för oss. Märker du att det är något där när du torkar dig, kan du plocka upp någonting, då räknar du dig som fertil. Liksom. Mm-hmm. Det är så man... vad var frågan nu?
Min fråga var då, för du pratade om att
man skulle vara avhållsam.
Ja, så precis. Så då kan du, så när du vet att en liten spermie, och det kan vara bara att det har kommit i försatsen. Mm. Ja, försatsen kan innehålla spermier. Mm. Det är också så här stor grej i sexualupplysningen. Mm. Det är alltid där och bara, du kan inte bara stoppa in det lite grann och sen sätta på kondomen. It doesn't work that way. Ungefär 50-50 utav alla män har spermier i sin försats. Så man behöver liksom skydda sig tidigare. Men om man inte, men liksom bortser från det, så det viktiga är liksom att veta att om spermier möter fertilt sekret så kan befruktning ske. Mm. Många använder justismetoden och liknande fertilitetsförståelsemetoder tillsammans med till exempel kondom eller pessar. Mm. Men då får man veta att då använder man inte justismetoden längre, för då tar säkerheten bort, för justis är liksom 99,6% säkert som metod, och det är säkrare än kondomer och p-piller och hela grejen. Men det är om man är avhållsam under de fertila dagarna och kartlägger korrekt.
Avhållsam med penetrerande sex?
Nej, utan penetrerande sex.
Ja,
avhållsam är icke omslutande sex, ingen penetration.
Nej, exakt.
Men du får göra vad du kan, ju suga av någon, exakt, eller någon kan slicka dig, eller
ja,
du kan liksom
sex. Ja, ja, du kan bara... ska inte vara penetrerande.
Nej, precis.
Ja, men det är ju ganska, det... Och det är också så här, det för nästan in på konversationen som också jag har förstått pågår, om att vi är helt besatta av penetrerande sex.
Ja,
vilket visst är helt vansinnigt. Mm-hmm. Att vi har så stor fokus på det.
Visst, eller hur?
Och också för att, ja, med porrindustrin och liksom hur vi ser sexualitet utspelar sig är ju penetrerande sex. Mm. Men att det finns otroligt mycket mer.
Ja, och det tycker jag är jättekul att ta in i det här arbetet.
Ja.
Att det utmanar oss som i våra relationer också, i våra partnerskap. Liksom. Mm. Och jag pratade också med några kvinnor i den här gruppen jag hade sist. De de var homosexuella och de sa, men är det här bara för heterosexuella kvinnor? Jag sa, men det handlar inte bara om att ha en preventivmetod, det handlar om att lära känna sin kropp. Det handlar om att förstå sina cykler, surfa sina hormoner, inte boka in fett med föreläsningar och workshops en vecka innan mens, utan att göra det en vecka innan ägglossning. Mm. För då kommer du bara rida ditt östrogen och må skitbra och bara vara queen.
Wow.
Så det är typ det här jag håller på med, att så här, jag vill boosta kvinnor och få dem att så här, bara trivas i sina liv ännu bättre med hjälp av att förstå sina cykler. För vi är cykliska jämfört med män, som är idealet här i vårt samhälle. Vi pratar om det är linjärt.
Ja.
Vi är cykliska, det är något helt annat.
Ja, det, och det ändrar ju, eftersom samhället absolut inte är cykliskt. Så ja, men det är som att vi måste skapa våra egna förutsättningar eller våra egna, hitta våra egna behov på något sätt. Prata så.
Nej, men det finns, det håller på nu att hända, alltså framstående kvinnor inom det här som håller på med cyklikalitet och menstruation länge, de gör forskning inom liksom businessvärlden, att se när kvinnor kan flexa sina menstruationsdagar mot sina liksom ägglossnings östrogenstinna dagar, att det är liksom, alltså det är klart att det gör skillnad.
Det är helt otroligt.
Men det är tråkigt att det måste handla om produktion. Men ändå, det är spännande att se att så här, kan vi skapa ett samhälle som är mer så anpassat till egentligen människan överhuvudtaget. För att vi är cykliska i vår natur. Allting i naturen är cykliskt. Månen, jorden, växterna, liksom hur saker och ting uppstår och liksom blommar, blir frukt och sen förmultnar, dör. Allting är cykliskt, och det är också det jag bara connectar tillbaka kvinnor till. Att så här, du är bara del av naturen, det är okej.
Jag blir så tröstad när du pratar.
Jag tänkte ändå rätt häftig tanke och så här, kunna, att kunna planera sitt liv efter hur ens hormoner liksom fungerar i kroppen utefter det. Mm. Det är ju jäkligt coolt att kunna synka det,
ja,
så.
Men precis. Mm. Men å andra sidan så är ju, om du kollar på, alltså man tänker att, jag antar att i någon del av cykeln så behöver vi extra återhämtning, kan jag tänka mig. Och vi har liksom också mer energifyllda perioder. Och jag menar, ett vanligt jobb är ju noll anpassat efter det.
Ja,
eller en vanlig vardag, skolan för barn och ungdomar. Liksom. Det känns ju som att sådana saker inte alls är cykliska och egentligen inte har någon förståelse överhuvudtaget för den typen av levnadsform, eller vad ska man säga, den form.
Ja, men det blir ett nytt, så det blir lite revolutionerande att börja så här, att synka med sig själv, att synka med sin kropp och sin cykel.
Alltså inte jobba emot sig själv.
Nej, precis, det är det handlar om. Och så alltså, det är egentligen ett framgångsrecept, skulle jag säga. Alltså, du har ingenting att förlora på att lära dig hur din kropp fungerar, hur din fertilitet fungerar, när du är fertil och inte, hur du är cyklisk och vilka hormoner som spelar in liksom när. Det finns ingenting att förlora på det.
Nej, och det, när du säger det på det sättet, då känns det så här, varför vet vi inte? Eller det, jag har inte sånt argument mot det. Det finns liksom ingenting. Varför skulle vi inte vilja maximera oss själva eller liksom ta var på vår potential?
Liksom? Ja, och man liksom professionaliserar det eller effektiviserar det eller maxar, eller vad man ska säga. Då kan man ju planera hela ens existens. Eller mer så här, ja, i alla fall speciellt ens arbete, och man kan ju lägga upp livet så att man liksom kan producera när det väl, när det är dags. Och vila när det är dags. Och det skulle man ju kunna liksom, alltså fertilitetsförståelsen skulle kunna så här, påverka arbetsplatser, framförallt där det jobbar mycket kvinnor och så. Att man lägger scheman ut efter det och grejer. Och så här, också när man ska ut och resa. Och, så här, så man få med sig kroppen. Det är det man behöver rent fysiskt och mentalt också. Eller det påverkar ju ens psyke liksom.
Nej, och där är det jättespännande, för att lär jag dig fertilitetsförståelse, Maria, då går du en 10-veckors kurs med mig, eller vi samarbetar i ett halvår eller vad det nu blir. Och sen I let you go. Du har ditt. För resten av ditt liv kan du det här. För det är din kropp som är läraren egentligen, inte jag. Din kropp som lär dig hela tiden. Din kropp som
ja, men det är så sjukt. Jag minns en gång när jag var hos en barnmorska, när jag hade testat på lite olika preventivmedel och sa ifrån. Han sa så här, men jag vill inte ha p-piller och jag vill ha något utan hormoner, för att jag mår så dåligt av det. Och man vet ju att så här, det skadar många kvinnor, och att vissa menar ju på till och med att så här, vissa har blivit sterila av det. Man tappar sexlusten och och ni fortsätter erbjuda det här liksom. Och men det är så himla läskigt, för att ja, men då hamnar vi i konflikt, hon och jag, och hon blev skitupprörd och tyckte att jag hade helt fel.
Men då vågar du säga emot. Vad gör en 15-åring som står där och aldrig har pratat om det här med någon?
Gissa varför jag är så jävla arg ibland.
Ja, jag förstår
så
det.
Jag gråter.
Nej, men det förstår du, och du kanske inte har liksom haft en relation där, eller har någon vuxen som du kan anförtro dig till, och någon som har den här kunskapen heller. Det är inte många som sitter inne. Jag tycker den här justismetoden låter så intressant. Jag skäms lite över att jag inte vet att någonting om den här metoden.
Och det där är viktigt att inte skämmas, för att vi har inte haft en chans. Vi har inte haft en enda chans. Så sitt inte där ute och skäms. Utan var bara glada att ni får reda på det här nu. Och att ni kan göra någonting åt det. Vilken ålder ni än är i, så kan ni liksom tillskansa er den här kunskapen. Och det var det jag skulle säga också om läkemedelsbolagen. Att de fortsätter ju bara att tjäna pengar. Och även om jag kan tycka att så här, fertilitetsappar som Natural Cycles och sådär är bra. Men de fortsätter ju också bara casha in på att du är en fertil varelse. Istället för att jag tycker att det är radikalt det vi gör. För att vi lär dig och sen lämnar vi dig med den kunskapen. Och du kan höra av dig igen om ett år och bara... Disa, nu händer det här, nu är jag gravid, eller nu ska jag amma, eller bla bla bla, hur ska jag göra nu? Och då coachar jag dig mot liksom en liten summa pengar. Men för mig handlar det inte om att jag ska köpa någon jävla Rolls Royce och glida ner på Götgatan. I don't give a shit. Jag finns där för att de här kvinnorna ska få den här informationen och få tillbaka kraften och makten liksom, över sina egna kroppar och sina reproduktiva och sexuella liv.
Nej, men jag hör verkligen dig. Jag tror att man inte behöver vara rädd för att om någon vill tjäna pengar på något. För det är klart att du ska också kunna leva på det här.
Ja,
självklart. Så att men det är ju vidrigt om man ska profitera på det utan att ge den holistiska. Liksom, för det är lätt att göra en app. En app är bara så här, okej, den läser av, men den berättar ju egentligen ingenting om psyken.
Ah.
Det är det, den är bara mekanisk. Liksom. Så att det finns ju alltid mer man kan hämta. Där tycker jag det är skitcoolt att du jobbar med det här. Jag är så intresserad. Mitt huvud bara sprängs av 1000 frågor. Jag är så här. Men jag tänkte på en annan grej. Disa, kan inte du berätta? Jag har två grejer som jag skulle prata om. Dels där du pratar om cykeln och lära känna sin cykel och maximera. Kan inte du prata lite om cykeln bara lite generellt? När vi behöver återhämta oss och när vi är extra kreativa. Och man ska aldrig ställa två frågor idag, men nu gör jag det. Och kan vi koppla det till månen någonting? För vi har fått frågor av våra lyssnare.
Jag förstår det.
Ja,
ja, så...
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Det sägs ju att vi tidigare i liksom historien alla har haft menstruation samtidigt. Och det finns liksom olika teorier om det här med månen. Och jag vet idag också, för jag pratar mycket med kvinnor, och det verkar som att vissa ägglossar på fullmånen ofta och vissa menstruerar ofta på fullmånen. Och då kallade man det liksom white moon och red moon. Så Och så finns det olika förklaringar till då varför det skulle vara. Jag skrev faktiskt ett litet arbete om det här för att jag ville researcha och förstå det. Men det jag kom fram till var att det är typ, alla har inte samma. Jag tror inte att det riktigt var meningen att vi alla på jorden nu alla ska ägglossa just på månen. Eller. Men det finns då bland annat lite så här mytiskt om man går in i det att de kvinnor som ägglossar på fullmånen är de som ska bli mödrar och är moderskapet. De som ägglossar på fullmånen och de som blöder på fullmånen är mera wise women, alltså shamanas, priestesses. Det var jag läst och jag blöd alltid på fullmånen. Jag bara, okej, jag är väl shamana priestess då, men jag vill ju bli mamma.
Men det känns ju som att det kan krypa också fram och tillbaka. Jag tycker det är jätteintressant, för sen jag har börjat arbeta med, jag gör månritualer varje nymåne och fullmåne. Då har jag börjat lägga märke till min cykel är inte så lång, så att den rör lite på sig, men den hamnar ju verkligen faktiskt på nymånen och, eller fullmånen. Någon av dem, även om den rör på sig, så liksom, den vill åt det hållet. Och det är bara helt, det tycker jag är lite.
Så back in the days när vi inte hade något så artificiellt ljus, när vi bara hade månen och typ eldens sken, så påverkar månljuset våra östrogenreceptorer. Och för, liksom, gör att vi under den perioden då månen går i sin fulla fas, att östrogenet frigörs. Så vi får ägglossning på fullmåne. Alltså så, det är en av teorierna. Och så här, makes sense. Det är kemiskt att det liksom händer så. Men när vi lever idag i ett samhälle där det är fullt av artificiellt ljus, så är vi inte lika påverkade. Dock så vet ju nog många kvinnor där ute att man kan synka med varandra. Alltså systrar och kompisar och sådär. Och det har med feromoner att göra. Det har med doftämnen att göra. Och tydligen, enligt forskningen, så synkar man också mer med dem man gillar. Man har tagit arm, underarm, svett, armhålesvett och liksom lagt på kvinnors överläpp för att påverka. Så har man sett, liksom, enligt forskning. Ja, det är så coolt att folk forskar på sånt där. Ja. Jag läser så jävla mycket flummig forskning.
Men, jag älskar men, att du gör
så, det. Så är det, liksom. Att man synkar med varandra. Och jag tror att förr i tiden, alltså tänk när det fanns här vargar och björnar och massa rovdjur överallt. Då kunde man inte bara gå ut och blöda. Jag var i vildmarken i Kanada och de bara, du kan inte bara lägga ditt mensblod vart som helst. Det kommer komma en björn. Jag bara, wow.
Jag har inte tänkt på det.
Nej, och då, jag tror att på den tiden så synkade kvinnor med varandra för att kunna så här, skydda varandra också. Jag tror att det fanns en skyddsmekanism i att kvinnor blödde samtidigt. And then that part of it was over. Så kunde liksom. Det är så häftigt.
Coolt.
Ja, men så nu måste du säga den första frågan igen.
Ja, men då, ja, jag kommer ihåg. Nej, men då tänkte jag, du pratar ju, jag tycker det är jätteintressant, du har kopplat det till månen och det finns olika teorier. Jag tycker också att det är intressant för att om man jobbar med månen ur både astrologiskt perspektiv, med vilken planet som går in i nymåne, fullmåne, och om man gör ritualer, och lägger på cykeln på det. Då pratar vi powerhouse.
Now we're talking. Alltså, now we're talking.
Det är så coolt. För jag älskar ritualerna kring månen. Och Anna Singmark som har varit här och besökt oss. Hon har pratat om planeterna. Och det är också superintressant. Och sen så nu lär jag mig det här. Och det bara woo. Men då tänker jag att. Om vi tar cykeln oberoende av månen. Hur ser cykeln ut? Hur kan vi maximera vår, är det inte maximera, det låter jävla töntigt. Hur kan vi må som bäst?
Ja, men jag gillar att säga surfa våra hormoner.
Ja,
det var bra. Jag tror att Birgit Lindroth, den gröna barnmorskan som myntade det uttrycket, bara så att jag namedroppar henne också.
Det blir jättebra.
Hon tog Pessar in i Sverige bland annat, pushat för det. Alla kvinnor i Stockholms område har gratis Pessar hos barnmorskan. Just so you know.
Det hade jag ingen aning om.
Nej, det är sånt som jag informerar om. Ja, alltså det börjar ju, man säger ju ofta att cykeln börjar första menstruationsdagen. Så räknar vi. Dagen, liksom första dagen av menstruation är alltid dag ett i cykeln. Och ja, jag brukar alltid liksom peppa kvinnor eller säga att det är okej att vila. Att ta en vilodag om du vill, första dagen på din mens. Kanske pröva att typ blöda fritt på en handduk i din säng, eller sitta och meditera och blöda fritt och bara inte suga upp det med en tampong eller binda eller menskopp, utan bara se på blodet, blöda fritt. Alltså man kan pröva det. Och faktiskt första dagen liksom på din mens så kommer kroppen direkt att börja tänka, wow, nu är det dags att vi ska börja bygga upp endometrier för en ny ägglossning. Så från day one så börjar ditt östrogen att byggas upp igen från dag ett på din cykel. För att vad östrogen gör, östrogen är liksom, ett så här, vill bygga hormon, vill skapa vävnad. Och östrogenet ser till att endometrium byggs upp. Och östrogenet kommer bara att höjas och höjas och höjas fram tills du har din ägglossning. Och det är östrogenet som pikar som gör att du får luteiserande hormon LH som gör att ägglossningen sker. Så under den perioden, så jag brukar alltid tänka att ifall jag ska göra workshops och föreläsningar, ifall jag får välja, då väljer jag alltid sådär en vecka innan ägglossning. För då är jag prime time, jag känner mig som queen, jag känner mig snygg, jag bara trippar på mitt östrogen. Och därför jag snackar om också att så här, surfa hormoner, för man kan verkligen göra det.
Är det hela den veckan då fram till ägglossningen?
Alltså ungefär, för att eftersom spermier kan överleva upp till 6 dagar så kommer vi ha fertilsekret då, som kommer ifrån cervix, alltså livmodertappen i livmodern. Och de här fantastiska sekreten, de liksom tillverkas när vi har liksom på grund av östrogen. Så östrogenet påverkar de här kryptorna i cervix att tillverka sekret. Så ja, vi har mycket östrogen då inför, och nästan inget progesteron inför vår ägglossning. När ägglossningen väl har skett, när östrogenet har pikat, vi har haft så mest sekret, ägglossningen har skett, det tar, liksom, ägget kan endast befruktas 12-24 timmar ungefär. Alltså det är så litet spann. Så utan fertilsekret så hade vi liksom knappt kunnat bli gravida. Det är därför det här fertila sekretet. Jag är så här, varför har ingen berättat för mig om det här? Det är så jävla stor grej. Men i alla fall, så efter ägglossningen, vad som händer är att man kan tänka sig att ägget lossar som att det är ett skal, och att det åker ut ett litet ägg ur det här skalet som går in i äggledarna. Och det som finns kvar i äggstocken är någonting som kallas för gulkroppen eller corpus luteum. Och den här gulkroppen utsöndrar någonting som kallas för progesteron. Och gulkroppen har bara en överlevnadsfas på 12-16 dagar. Det är därför jag säger att du kommer ha en mens. Om du har haft ägglossning så kommer du alltid ha en mens 14 dagar senare. Så det här progesteronet gör också att du inte får en till ägglossning. Det kommer att balansera ut östrogenet och förtrycker östrogenet. För hade vi bara haft östrogen, då hade vi haft endometrios, då hade vi haft liksom endometriecancer och typ så här bröstcancer. För att progesteronet är antikancerogent på det sättet att det förtrycker tillväxten. Det sätter liksom stopp, och det är så här lugnande och liksom så här stabiliserande hormon. Och det är också det som ni som har varit gravida där ute kanske vet, att man har jättemycket progesteron under en graviditet, för det liksom håller saker på plats. Stabiliserar och liksom förfinar och gör det sekretoriskt och näringsrikt endometria istället för att bygga. Östrogenet är liksom byggnadsfasen, och lite, jag upplever det som att jag är mera extrovert, mera så här, vill träffa vänner, vill ut, göra grejer, medan när jag går in i min lutealfas, alltså efter ägglossning, postovulatoriska fas, att jag mer bara vill vara i min lilla bubbla, läsa, chilla, du vet, så här, göra one-on-one, som jag ska träffa vänner, att det blir mera introvert. Men det är min personliga upplevelse, men jag vet att många upplever det så också, och rent hormonellt så liksom fertility is over. Då är det liksom, då är det andra prioriteringar än att göra barn.
Men vad tänker du då, hur PMS som vi pratar om, eller som vi pratar om, jag menar PMS, vad, i vilken fas är det liksom från första dagen, liksom hur funkar PMS i förhållande till cykeln?
Ja, så vissa kvinnor får ju PMS från dagen efter ägglossning, bara pam, första veckan där är bara pain in the ass, det är choklad cravings, det är gråtmildhet, det är svullna bröst, det är allt, medans andra har det bara några dagar innan mensen, och vissa har faktiskt, som PMS kan man inte säga när man har mens de första dagarna, men vissa upplever också liknande PMS första dagarna på mensen. Så, och PMS är ju, har man bara lite känningar att man har gått in i nästa fas, då då är det lugnt. Men har du mycket PMS så betyder det att ditt progesteron kanske inte riktigt har plockat upp. Eller att progesteronet kanske inte riktigt är i toppen som det borde vara.
Mm. För det skulle då lugna.
Ja, progesteron blir man så här lugn och snäll av. Det är typ inte det jag brukar vara i min idealfas. Och de flesta av oss inte det. För att progesteron är jättekänsligt för stress.
Intressant. Gud, och det holistiska.
Ja.
Vad gör man då?
Ja, så progesteron har ett förhormon som heter progesteronolon. Och progesteronolon kan också bli kortisol. Kortisol är ju vårt stresshormon. Så den där koppen kaffe på morgonen, den där tentan, det här lånet som måste in, you name it. Allt det här som stressar oss, inte den här tigern som jagar oss längre på savannen. För att vi lever ju nu i ett högteknologiskt samhälle. Fast vi är typ stenåldersmänniskor i våra kroppar liksom. Så det här kortisolet kickar in och då stjäl det alltid ifrån progesteron.
Fan alltså.
Ja, det suger ju, eller hur? Men så det bästa man kan göra för att dela med sin PMS är att typ så här, dra ner på koffein. Alltså typ kaffe dricker ju många. Dra ner på koffein. Om man kan reducera det liksom helt eller eliminera det som man vill. Men dra ner på det i alla fall. Och försöka jobba med stresshantering. För det kommer göra jättestor skillnad.
Alltså stresshantering är typ, hjälper ju med allt.
Ja.
Men på riktigt, vi är ju för stressade.
Behöver vi mer mindfulness?
Vad sa du?
Irinas favoritord. Hata mindfulness. Modeordet som används överallt.
Ja, men jag tycker mindfulness är världens uttjatade uttryck som jag jämt säger. Men det är mindfulness, men jag bara tycker så här att alla säger det. Strunt i det. Ja. Vad heter det? Nej, men gud vad intressant. Nu blir jag så här blown away som jag alltid blir. Okej, men då kan vi, du menar alltså att vi verkligen kan, för det känns ju som att många som har PMS, som upplever PMS, det känns som att man aldrig, det känns som inte som att det finns något botemedel. Alltså det finns, det känns som att det är så här, ah, du har PMS, okej, okay. Du kan gå till en läkare, om det är tillräckligt dåligt så kan du få några tabletter.
Är det tar vi bara bort cykeln helt.
Oh, gud.
Då bara flatlinar vi alla dina hormoner, behöver inte känna något.
Alltså, man blir så här ledsen. Jag blir ledsen. Ja. Oh, vad fan, kan vi inte komma lite längre?
Nej, men det kommer. Vi måste bara tålamod, andas. Mm. Kör mindfulness.
Vi kör mindfulness.
För hela slanten. Quick fix.
Gud, det är så hemskt. Gud. Men det här är ändå så intressant. Att man kan, ju mer man förstår psyken, ju mer man förstår vad som händer med kroppen, desto lättare finns det, lättare är det att hitta sätt att påverka. Utan att går in kirurgiskt eller hormonellt och så. Är det så jag uppfattar,
ja,
det?
Ja, precis. Jag jobbar med livsstil. Alltså jag är coach liksom. Så jag jobbar ju med att peppa människor och säga att du kan leva utan kaffe. Du kan leva utan stress också. Du kommer ha bättre sexlust och du kommer må mycket bättre. Så vi jobbar liksom med att så här, hållbart, långsiktigt förändra. Med små förändringar i taget. Livet och kosten. Och kanske lägga till något näring, något tillskott. Liksom. Jag jobbar ganska mycket med vitaminer och mineraler. Och sådär. Liksom, som boostar oss och hjälper oss med liksom, ja, hormonell balans och sådär. Örter har jag också snöat in på skitmycket den här sommaren. Jag är supernördat ner mig.
Fråga dig, Disa.
Ja.
Alltså, jag tänkte att nu när vi pratat om den fertila åldern och i det här. Alltså, jag hade en fråga som var, hur tar vi hand om vår fitta? Alltså, så här, hur, om jag vill så här, I'm gonna pamper her.
Yeah.
Alltså, jag ska ta hand om henne. Det ska ha, precis som att man har en spa-kväll och man så här, jag vet inte, lägger en mask eller tar ett bad. Det här låter skittöntigt, men typ, jag älskar det.
Men
om man vill så här, om jag känner så här, gud, nu vill jag så här, ta hand om min yoni. Yoni. Vad kan jag göra? Ska man ta en sån örtbad? Eller vad tycker du, Disa?
Ja, alltså, jag brukar alltid säga en sur fitta är en glad fitta. Alltså vårat pH-värde under livet ska ju vara lågt, det ska vara surt. För då tar vi hand om bakterier på det bästa sättet.
Okay.
Så, och för att hålla den sur, äta så här probiotika. Alltså äta typ så här surkål och kimchi. Och om man vill, probiotiska tillskott. Men så liksom botar man oftast om det har blivit en svampinfektion eller någonting liknande. Det finns också liksom lokala remedies och home remedies. Jag är skitbra på home remedies nu för tiden. För att folk ringer mig och bara, jag har fett med det här och det här, här, vad ska jag göra? Typ, och, typ, jag bara, men okej, ta det här, ta vad du har hemma, jag älskar att jobba med det. Men jag har också snöat in ganska mycket senaste halvåret på yoni steaming.
Jag har bara talat om det, jag vill veta allt.
It's freaking amazing.
Är det så?
Ja, det är super nice. Och jag började liksom researcha och inse att det är jättemånga kulturer världen över. Så steamar kvinnor sista dagen på sin mens. Det är typ hygien. För att steama ut, hjälpa livmodern att liksom få ut, rensa ut det sista.
Jag har fattat att det är många ursprungsbefolkning. Mm.
Och så finns det bland annat en kvinna som heter Rosita Arvigo. Som har uppfunnit Arvigo Abdominal Massage. Och de jobbar både med massage utav reproduktiva organen och hela magpartiet, men de jobbar också med yoni steaming. Och hon, ja men, alltså som jag gjorde, jag tog mycket av de örterna vi hade här hemma, så här rölleka, daggkåpa. Rölleka är vanlig så här kvinnoört, daggkåpa också balanserar psyken och typ så här ros, och jag använde typ basilika och rosmarin, timjan, allt vad du hade hemma i din kryddgård eller vad du kan hitta.
Men färska?
Alltså du kan ta färska, men du kan också ta torkade om du inte har tillgång till färska. Och så lägger man det i kokande vatten. Och så sätter du över den för, och så steamar du. Jag har byggt en liten låda som jag sitter på. Men man kan också sätta typ så här två tegelstenar på varandra och skotta ovanför och bara ta en filt runt. Och det är så fantastiskt. Hon bara öppnar sig som den vackra blomman hon är och bara
Tar in det här
liksom. Så man sitter och bara har ett moment med sin yoni, och det är jättefint.
Men gud.
Och det här är verkligen så här på framfart. I USA är det ganska stort. Och jag liksom följer en massa bloggare och folk som gör grejer där borta. Så det är bara en tidsfråga innan det kommer hit i Sverige också.
Ja gud, jag har också, jag har läst om det. Men jag har bara inte vetat. Jag har tänkt så här, gud, ska man då researcha på vilka örter som är bra? Men jag älskar din approach. Alltså, jag gillar den överlag. Du tycker att det ska vara enkelt, ska vara tillgängligt.
Ja.
Gör det inte komplicerat. För det är oftast när vi ska sitta ska man så här beställa hem 15 olika örter från iHerb.
Nej,
kostar skitmycket pengar, det tar lång tid.
Du har typ rölleka, finns i parken. Alltså det är bara ut och plocka.
Alltså, gud, vad älskar sånt.
Ja, det känns viktigt liksom.
Ja, och från att vi har levt på det här sättet med våra kroppar, hur går vi över till menopausen sen då? Den delen av våra liv.
Bra.
Hur går vi tillväga då?
Eller hur? För det som kommer sen är ju faktiskt, för jag menar, vi har så här menarken, vi kommer in i det, vi blir fertila, vi har våra fertila år som vi ibland tänker på att vi är fertila, och ibland bara, alltså så här, jag menar, vi tänker inte så mycket kring vår fertilitet, känner jag överlag. Men det kallas ibland, eller det kallas kliniskt för perimenopaus. Så alltså från din menark, att du kommer in i fertiliteten, så är det som en förberedelse när den ska sluta. Och det tycker jag känns lite deppigt. Så jag kallar det bara den fertila tiden. Men sen så kommer vi in i menopausen så småningom. Och jag tar alltid tillfället i akt att prata med unga kvinnor om att allt vi gör i den här fertila fasen av våra liv kommer att påverka hur din menopaus ser ut. Och ju bättre vi har tagit hand om våra cykler, ju mer progesteron vi har fått ha, alltså typ ju mindre vi har stressat och pushat sönder oss själva liksom, för att vi ska vara duktiga, patriarkatets duktiga döttrar, så desto bättre liksom. Och också så här att bli med barn och att vara gravid och att amma är super duper bra för oss som kvinnor, för att våra kroppar är liksom lite menade att göra hela den grejen. Så det är också någonting som kommer påverka dig positivt för när du kliver in i menopaus. Och jag får många frågor om menopaus, och jag är bara så där, alltså jag läser ju om det, så jag vet så här rent kliniskt vad som händer hormonellt i kroppen och sådär. Men det är inte min främsta grej liksom. Men jag tror att det är ett jättespännande skede i livet, och när jag gör de här initiationsritualerna så liksom börjar från början med menark och så slutar jag alltid med menopaus. Och vad kommer sen? Då har du klivit in i din wise woman. Du är inte fertil längre, och du är inte så här produktiv i samhället, eller vad man ska säga, för du kan inte så här provide barn till världen längre. Men vad kan du göra då? Du är en otrolig tillgång, för du är en vis kvinna som har gått igenom ett helt liv utav så många cykler vi har gjort då. Liksom. Så jag tycker att det är ett superhäftigt skede. Och jag skulle kunna snacka om det också jättelänge, vilken forskning man har gjort. Det är så här, har den menopausala kvinnan någon plats i samhället och vad har hon gjort? Men jag kan bara säga lite fort att när man tittat på tribe-befolkningar så har man sett att den kvinnan som inte är reproduktiv ålder längre, hon tar hand om sin dotters barn eller någon annars barn i triben när dottern får ett nytt barn. Så hon typ plockar maten när mamman har ett litet bebis och inte kan plocka mat längre till sina andra barn. Så då är det liksom... då är det klimakteriekossan som kliver in där och bara provider fett. Och det vill jag, lyfta liksom. Jag vill lyfta kvinnor i alla åldrar, överallt, supermycket. Men verkligen de som kliver in i klimakteriet och är så här, känner sig deppig över det. Nej, det här är prime time. Alltså det är nu du bara så här, nu kan du ligga runt som du vill utan att behöva oroa dig.
Det är perfekt. Men jag tänker också så här, en annan grej som är, det känns ju också som att det finns hela... mycket power i kvinnor som har gått igenom menopausen eller närmar sig den. För jag älskar ju kvinnor i den åldern och lyssnar gärna och har samtal. Jag tycker det finns så mycket, alltså oavsett om det är alltså ytligt eller djupt. Jag bara gillar den typ, den tiden liksom. Och det hänger ju ihop med det du säger, att man har all erfarenhet. Jag tror också man slutar bry sig så himla mycket också. Mm. Som att man släpper saker och ting. Men vad fint att du uppmuntrar till att man inte ska vara rädd för den perioden. Liksom.
Nej, och att så här, samhället, hur ser samhället på klimakteriet och menopausala kvinnor? Jag tror att det är skitstor utmaning att kliva in i det skedet för att så här, ja, jag, där är också så här jättespännande att det där skulle vi också kunna prata om liksom, hur länge som helst. För att jag vill verkligen så här, ja, men jag har full sån respekt för den äldre kvinnan. Mm. Och jag vill att hon ska komma in mera och lära de yngre. Alltså så här.
Absolut, ta vara på den tid och på den kunskapen. Alltså, för mannen är ju inte relevant längre.
Nej.
Och det är ju patriarkalt, 100%. Ja, precis. Här, ja, men gud, jag vill inte ligga med dig. Okej, då är inte du viktig. Alltså, gud, jag orkar inte ens. Vad hemskt det är. Men vi får väl se... Du kommer ju säkert ha andra insikter också när du själv har gått igenom det ett tag kvar.
Verkligen.
Men alltså, jag förstår att man lär ju ut det man lever.
Ja,
och
precis.
Det man har erfarenhet av. Så jag fattar att liksom, det är inte, det är ditt fokus. Jag förstår det, jag kan relatera till det. För att det är alltid så, man pratar om det man kan. Liksom. Mm. Men det har varit så intressant, Isa, att prata med dig.
Ja, i höst så jag tar studenten, sista september. Yeah. Woohoo. Och då kommer jag i början av oktober lansera en 10 veckors, jag kallar det Fertility Awareness Mastery Program. Allt låter så mycket snyggare på engelska. Och jag studerar på engelska. Och jag har också en del engelska liksom, kvinnor som kommer haka på. Men det kommer antagligen att bli en engelsktalande grupp och en svensktalande grupp. Men det kommer vara online. Vi kommer träffas på Zoom. Och jag kommer att liksom fläta samman fertilitetsförståelse så att man får lära sig och kartlägga sin cykel, förstå allt det här med hormonerna, när du är fertil, när du inte är fertil. Men vi kommer också jobba med andning, att komma ner i sin womb wisdom, att hur vi kan röra på oss, hur vi kan andas, hur vi kan väcka våran kraft, hur vi kan jobba med våran sexuella kraft. För att jag är både på en sorts väg att liksom utveckla mig själv som tantrisk prästinna. Jag sa det precis.
Yes, this is my path. Did. Yeah. Own it.
Och samtidigt håller på med det här med sexualupplysning och fertilitetsförståelse. För det är liksom på något sätt också så här två sidor av samma mynt kan man väl kanske inte riktigt säga. Men jag väver samman dem i alla fall för jag tror att båda är viktiga. Så,
du skapar din egna.
Ja, jag har en hemsida som jag bygger själv. Så den ser ju lite sådär halvschabbig ut. Det är bättre att bara ringa mig eller mejla mig. Men allting finns där. Jag kallar det för Wahini. Det är W-A-H-A-N-I, Wahini. Och det betyder typ kvinna, prästinna, gudinna på polynesiska. Jag reste en massa och bodde på Nya Zeeland. Och då sa alltid folk så här: Wahini. När en kvinna liksom var stark och var i sin kraft. Jag älskade det. Jag bara, det är det här liksom. Mm. Och sen tog det massa år när jag startade ett företag. Men då var det så här, jag bara, det är det här det ska heta liksom. Mm. För det här lyfter kvinnan verkligen. Så där kan man, och det finns också Wahine Wild Woman på Facebook, och där skriver jag inlägg och där kan man följa, och så man kan gå in på den här hemsidan och hitta mig och mejla mig, och där står också om det här 10-week program, kan man läsa lite mer om exakt vad det är och sådär.
Men nu när du blir klar, då kommer du jobba mer alltså, och ha fler workshops? Och
alltså liksom, jag kommer bara mörsa.
Det var underbart.
Jag vill jättegärna också göra mer av de här initiationsritualerna som jag har börjat utveckla. Där man, och det kan vara en dag, det kan vara tre dagar. Liksom, så småningom tänker jag att det ska vara lite längre liksom, retreat. Så man verkligen djupdyker in i så här, att lära sig om sin cyklikalitet. Och att lära sig om sin sexualitet och sin kraft liksom.
Ja,
så, it's all happening. Det ska bli så kul att ta studenten.
Ja, du får loss så mycket tid liksom. Ja. Gud vad spännande. Ja. Men då, vi kommer i alla fall följa dig definitivt. Ja. Och lycka till nu sista tiden.
Tack så mycket Disa för allt. Och lycka till nu framöver.
Ja,
och,
jag hoppas att någon av er där ute tänker sig att det där är det jag ska göra härnäst. Utan tvekan. Och hör av er så har vi ett fett samarbete framöver.
Ja, gud vilken fin uppmuntran. Mm. Det är, ja, nej men gud, tack så jättemycket. Jag tror att det är en del som följer Wolverine. Mm. Jenny som är din lärare.
Mm.
Henne kanske vi kan tipsa om också.
Mm.
Wolverine precis. Heter hon på Instagram.
Hon heter Wolverine, hon jobbar mycket tillsammans med FitLife här i Stockholm. Jag vet att hon kommer till Stockholm. Säger jag fel nu, eller 13 september? Hon kommer behöva bjuda mig på en fika sen för att jag är reklam för henne. Jag ska dra fika med henne nu. Men så det är, ja, jag tror att det är 13 september eller något liknande. Man kan gå in på FitLife och man kan gå in på Wolverine och titta på vad hon gör också. Hon kommer hit till stan ibland. Och, ja, men hon är också så här fantastiskt, jättekul att ha henne som lärare. Hon är en sån kunskapsbank när det kommer till att hon håller på i 7 år. Och så det här är bara början liksom. Det här är början på ett asfett, asroligt samarbete kring oss alla, alltså oss alla emellan, för att verkligen främja kvinnan i samhället just nu liksom.
Åh gud, det är så intressant. Alltså jag bara, mitt huvud springs fortfarande av allt.
Och heja er, tack så mycket för att ni gör det här. Alltså jag är jättetacksam. Åh, jätteglad.
Tack Disa, ja. Kul att höra.
Ja men gud, vi gör ju det här tillsammans. Det går inte att göra det här ensam. Vi måste ju ena oss.
Absolut.
Ja, Disa, du har så spännande framtid nu med allt du ska göra.
Verkligen, jag känner att du tar studenten och nu får vi se vad som händer. Den boken, glöm inte boken.
Boken.
Jag vill gärna läsa den boken. Det låter som en perfekt present till en förälder också.
Verkligen.
Så den ser vi fram emot. Men hörni, tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Och tack Disa för att du kom. Till alla divinos, följ oss, eller skriv till oss. Ni följer väl oss redan va? Ja. Men skriv till oss om förslag, vad ni tycker och ni tänker. Och så hörs vi snart igen.
Tack alla divinos. Massa kärlek.
Ja, kärlek
massa,
alltid.
Massa kärlek. Puss och kram.
Ja, puss och kram. Hej då, kärlek alltid.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.